Ja, det här inridandet i Jerusalem, det har jag stått här och berättat 10 år i rad, tror jag minst, med flanellograf. Men det har varit till advent, för skolan har varit här och lyssnat på det. Men idag ska jag ju tala i ett annat sammanhang. Egentligen tycker jag kanske att den här texten passar bättre på palmsöndagen än på advent, men vi har det ju både och. Och det är klart vi väntar Jesus när han föddes, det gör vi ju. Men att han red in i Jerusalem var också en seger, en stor seger. Herre, vi tackar dig för att du ska välsigna fortsättningen av vårt möte. Och du ska välsigna ditt eget ord så att det får bära frukt i våra hjärtan. Herre, tack för att du kan välsigna oss, du som ser vad vi behöver av olika saker, Herre. Tack att du ska välsigna våra vänner som ska flytta ifrån oss, Herre. Du ska vara med dem, Herre. Du ska bana väg för dem, kära Jesus, så att de får nya kontakter. Herre, vi prisar dig för att du inte överger någon enda, utan du har omsorg om oss alla. Tack för Sören och Camilla och den, att vi får lyssna till deras sång här idag och musik. Herre, tack för att du välsignar oss var och en i Jesu namn. Amen. Ja, dagens text är egentligen hämtad från Johannes, men jag tänker läsa från Matteus. Alla evangelierna har ju med det här om Jesu inridande i Jerusalem, men lite på olika sätt. Johannes, han skriver bara så här att Jesus fick tag på en åsna. Det var liksom inte så märkvärdigt med det. Han fick tag på en åsna. Men Matteus, han skriver så här i 21 kapitlet utav Matteus. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg 2 lärjungar och sa till dem: gå in till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står där bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver den. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvissar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Ja, vid det här tillfället så visar ju Jesus att han kan och han vet. Betfage var väl en liten by som inte är nämnd medan i det här sammanhanget, så det var ingen stor plats. Men Jesus visste att där står det 2 åsnor. En mamma och ett föl alltså. Det var 2 generationer, om man säger så. Och Jesus ville ha den yngsta fölet, för det skulle vara en åsna som ingen hade suttit på, utan han skulle vara först och sitta, eller kanske den enda som skulle sitta på den, jag vet inte. Han ville det vid det här tillfället i alla fall. Eller också så var det så här att få tag i fölet kanske inte var så lätt om inte mamma följde med, ni vet. Det kan vara sån situation också i våra liv, att vi behöver ha den äldre generationen med. För så jag tänkte på det här med generationer när du sa det här, att Jesus, han utser alla generationer, och han vill ha oss i sin tjänst, och han vill hjälpa oss och vägleda oss, men han har också nytta av oss. Det är fantastiskt att Jesus utväljer åsnor. Vi kan ju säga så här: en dum åsna, va? Men så säger inte Jesus, det tror jag inte. Jag har ju fascinerats lite av Eva Spångberg, som har så mycket åsnor, eller har haft, får jag säga. Hon lever inte längre. Hon har ju en kunnighet i alla fall i åsnor. Och hon säger det att det går att rida på en åsna som inte är tämd. För det behövs inte. En häst måste man ju tämja. Men åsna behövs inte, säger hon. Nu vet inte jag om allt är sant. Men hon har väl erfarenhet, kan jag tänka mig. Hon hade ju många åsnor. Och hon tyckte att den finaste åsnan var den där grå med kors på ryggen. Och hon tror att det är en sån som Jesus red på. Selma Lagerlöf har visst uttryckt någon gång att den åsnan fick det korset för att den bar Jesus på ryggen. Men Eva tror att den skapades från början av Gud med ett kors. För Gud han visste att Jesus skulle rida på den. Och det kan väl hända. Vi får ha våra teorier. Hon säger också det att en åsna har en stor uppgift att bära. Att bära och bära. Hon skriver i också skriver hon så här, jag en åsna. Jag har inte satt varken frågetecken eller utropstecken efter, säger hon, för det får ni avgöra. Och det kan ju vara sant. Men det här att åsnan ska bära, det kan ju vara en uppgift för oss också. Att vi får bära varandras bördor. Hjälpa till på något vis för att underlätta livet för varandra. Vi kan få ha vår uppgift i alla åldrar. Unga såväl som gamla. Vi kan få ha en uppgift och vi kan få hjälpa varann. Och bära och bära och bära. Ja, jag är ju duktig på att skriva utkast. Men jag är svår på att läsa dem när jag ska predika. Jag tycker det är så svårt att läsa innantill då. Jag vill hellre berätta. Så det är inte säkert att allt kommer med. Men det här att Jesus skulle rida. Vi ska se att han känner till allt och vet allt, och ändå så skulle jag säga det att han erkände att han var i behov. För han säger att jag, om det är någon som frågar varför ni löser åsnan eller åsnorna, så säg bara att Herren behöver dem. Alltså Jesus visste allt, hur det stod till i den där byn och att åsnorna fanns där. Men han erkände att jag har ett behov. Jag behöver låna åsna. Och det är väl det som är svårt för oss ibland, kanske att erkänna våra behov. Och verkligen ta det på allvar. Men precis som de här som Reje läste inledningsvis om. När Jesus frågade, vad vill ni? Och de satt där blinda. Så tror jag att Jesus vill att vi ska tala om vårt behov i en bön. Och då vill han svara oss. För det är flera tillfällen vi läser om det. Så frågar han, vad vill du egentligen att jag ska göra för dig? Och så när han får veta det, då gör han det. Och det gjorde han ju här med de här blinda. Han öppnade deras ögon. Så att vi måste få erkänna vårt behov inför Gud. Då kan han hjälpa. Och det är väl stort att han vill och förmår i alla sammanhang. I enkla vardagssituationer, men också i svåra, stora saker, är han ändå trofast och vill hjälpa och ge kraft och nåd. Det här att Jesus skulle då rida in, det hade väl en viss betydelse. Han gjorde det säkert för att han visste att det stod om honom i Gamla testamentet i Zakaria. Se din konung kommer till dig. Zakaria 9:9. Se din konung kommer till dig. Det står ju redan citerat här. Ödmjuk och ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjursföl. När David slutade vara kung så var det just hans son Salomo som var kung efter honom. Och då står det i första konungaboken, tror jag det är. Jo. Första konungaboken 1, 33, 38 och 40 också kan man läsa, 38, 39 och 40. Om att David befallde att de skulle sätta Salomo på hans åsna, på Davids åsna alltså. Och så skulle han rida in i staden och hyllas som kung. Och han skulle smörjas som kung utav en profet och så skulle han få rida in. Och det talar ju om en fredlig kung när han rider på en åsna. en krigskung. Han rider på en häst och han har en här omkring sig kanske, och han har vapen och allt möjligt. Men en fredlig kung, han rider då på en åsna. Och det hade inte hänt sedan Salomos tid att det hade förekommit. Och så rider nu Jesus in i Jerusalem. Och då blir det ju glädje. Och de här palmkvistarna var inne och fick dem ifrån. För det växer visst inte palmer på Olivberget. Men det växer i Jeriko, det vet vi. För det är ju palmstaden. De kom ju från Jeriko, så de kanske har tagit med sig dem. Så viftade de med palmer. Och det betyder glädje och styrka. Palmkvistarna. Det ligger där i deras symbol, om man säger så. Och så blir folket glada och hyllar Jesus. Därför att de förstår att han är nog en kung ändå. Det är ju underbart att se Jesus rida så här. Och det står ju om Jesus i Jesaja 9:6. Att han är fridsfursten, vet ni ibland. Han har ju fått flera namn där, men ett är fridsfursten. Och han sprider ju bara frid och glädje omkring sig, Jesus. Han är aldrig våldsam eller har det på det sättet. Ja, kanske när han rensar ur templet att han verkar lite aggressiv, men det var väl berättigat. Det var i alla fall inte mot människor då, direkt, att han var så hård. Han är fredskungen. Det står även i Hebreerbrevet 7. Men det kanske är lite svårtolkat, jag vet inte det, om den här Melkisedek, ni vet. Han som Abraham hade kontakt med. Det står ifrån 6:e kapitlet i Hebreerbrevet och den 19:e versen. Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget. Dit Jesus öppnade vägen för oss då han blev överste präst för evigt. En sådan som Melkisedek. Och så sätter vi vidare. Den Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Det var han som mötte och välsignade Abraham när denne vände tillbaka efter sin seger över kungarna. Det var åt honom Abraham gav tid av allt. Först och främst betyder hans namn rättfärdig konung. Och vidare är han kung i Salem, det vill säga fredskonungen. När Jesus red in i Jerusalem, då var han dödsdömd och efterlyst. Han var också smord. Det var ju en kvinna som hade smort honom, både huvud och fötter. Och då så tyckte de ju lärjungarna, särskilt Judas, han som var lite penningkär, ni vet. Han tyckte, varför skulle hon hälla ut all den där oljan? Det hade väl blivit bättre att ge åt de fattiga. Men det var inte, står det, för att han tänkte på de fattiga, utan för att han tänkte på pengar. Som han sa det. Och Jesus säger då, hon har gjort det för min begravning. Han visste ju att nu är det sista dagarna för mig. Men lärjungarna fattade inte allt det här, att det var så nära. Och det är ju så med oss människor, vi förstår ju inte allt. Men Jesus visste det. Han var dödsdömd och han var efterlyst och han hade inte vågat visa sig i närheten av Jerusalem de sista dagarna egentligen. Men nu var han på väg in och gå. Och så var han hyllad på vägen då, därför att han red på en åsna och visade sig vara fredens konung. Tänk att allt folket hyllade honom. Och det var ju påskhögtid då folk kom till Jerusalem och det lär vara 3 miljoner som kom. Så det är ingen liten skara. Om alla var med vet inte jag, men det var en stor skara i alla fall som var med. Både de som följde med honom och de som kom från stan hyllade Jesus för att han var kung. Nu var det liksom ett bevis på att han var Messias, alltså detta. Man hade ju undrat vem han är och man hade ställt sina frågor. Han hade ju gjort så många under och man funderade var får han kraften ifrån och så vidare. Alla kunde inte riktigt omfatta detta att han var Messias, men det var det han var. Den gamla testamentet hade berättat så många gånger om det var han som kom och han som kom fram. Och det var en glädje Det var en verklig glädje att man ropade Hosianna. Det har ju hämtat ifrån den 118:e salmen, det här lovsångsorden. Hosianna, Davids son. Och det använder man verkligen för att hylla Jesus. Hosianna betyder annars hjälp. Och det kan vi ju behöva säga till Jesus också, att hjälp oss. Det behöver vi ju verkligen. Men samtidigt är det en hyllning till att han är Messias, konungarnas konung, herrarnas herre. Trots att han då var både dödsdömd och efterlyst så går han vidare. Det är en profetisk händelse. Och vi väntar att Jesus ska komma tillbaka i makt och härlighet. Vi ska alla, då ska alla knän böjas. Och det står i Filipperbrevet 2. Jag tror vi ska läsa det ordet också. Filipperbrevet 2. Från den 9:e versen läser jag. Därför har Gud uppgjort honom över allt annat och gett honom ett namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Det finns ju många människor idag som inte vill höra talas om Jesus, inte vill tro på varken Gud eller Jesus. Man tror på allt möjligt annat och man vet mycket, men ändå så fattas det en bit, kan man säga. Men en dag ska alla knän böjas för Jesus, står det. Både i himlen och på jorden och under jorden. Det är väl ingen som slipper undan, eller hur? Då ska man böja knä för Jesus och bekänna honom som herre och kung. Han har vunnit en sån seger. Han gick till Jerusalem för att dö. Men han vann egentligen, för han blev ju levande igen. Det var som vi hörde i sången här. Livet vann. Livet kom istället för döden. En underbar seger som Jesus har vunnit är det. Och den ska alla människor få bekänna en gång och ta del av. Och det bästa vi kan göra, det är ju att göra det redan här. Bekänna Jesus namnet. Ta till oss det han har gjort. Det är livsviktigt för vårt eviga väl egentligen. Ja, det var vad jag hade. Alla hyllade honom i alla fall som var med vid det här tillfället. Och alla ska hylla honom en gång när de måste. De som inte har gjort det frivilligt. Vi ska prisa Herren för det. Herre, vi tackar dig för att vi får vara med i den här hyllningsskaran. Att vi får prisa dig och upphöja dig och ära dig för att du är konungarnas konung och herrarnas herre. Tack Jesus för vad du har gjort i våra liv. Tack för vad du gjorde på Golgata. Att det var ett fullkomligt verk för oss allesammans, herre. Tack att du ska välsigna och bevara oss och hjälpa oss att leva för dig. Herre, du ska hålla din hand över oss var och en. Så att vi får vara med den dag då du kommer och sätter dina fötter på Oljeberget. Och alla ska få bekänna att det är du som är herre och kung. Vi tackar dig för det och vi prisar dig och vi ser fram emot den dagen, herre. Tack för att du har frälst oss. Vi ärar dig i Jesu namn.